Fantastiskt att få samlas så här från hela regionen. Varmt välkommen också från min sida. Det är verkligen någonting. Det här är verkligen någonting som jag har sett fram emot och någonting som vi har förberett och verkligen väntat på. Påsken i Sion är ju väldigt speciell. Mina söner som är 20 år har inte sett en sån speciell påsk som vi har i Sion det här året. Det är nämligen första gången på 23 år som vi inte har våran påskfestival, våran EC-festival. Så vi har hållit på i 23, det här skulle ha blivit 23 året tror jag. Måste titta på Anders här, men jag tror att det är så. Men i år beslöt vi som sagt att inte ha någon påskfestival. Vi kommer nog att komma igen 2016, men vi beslöt att ta ett litet sabbatsår. Och på det här sättet fira påsken i stillhet inför korset och inför Guds ansikte som en hel församling. Det har varit verkligen en speciell tid för oss. Idén till den här gudstjänsten, den föddes egentligen, tänkte jag säga. Allt gott kommer väl från Kuni. Och sen så fick jag åtminstone några med här för resten av gudstjänsten. Nej, men det är faktiskt sant. Jag var predikare i Kuni för några månader sedan och satt efter gudstjänsten på kaffe och smörgås och samtalade med Rune Koskinen. Och då kom vi in på det här hur det var i gammalt. Och då talade vi om det här att man samlades till gemensamt, speciellt på påsk. Det var på måndagen då väst oftast tror jag att det var. Men då när jag får hem därifrån så tänkte jag att det här skulle vara trevligt att göra. Att samlas hela gänget tillsammans och på det här sättet fira uppståndelsegudstjänst tillsammans. Så det är det vi gör nu. Så tack Rune för din input. Det var verkligen fint. Hörrni, vilket budskap redan. Jag skulle egentligen kunna säga amen och vi skulle kunna gå och sätta oss av det påskbudskap och den förkunnelse som vi redan har tagit del av i sångarna. Hur sångarna förkunnar verkligen, han är uppstånden. Och den första sången som vi sjöng var ju så sprängfylld med teologi så att man nästan baxnar. Kanske någon av er baxnar, har inte hört en sån sång sjungas i Sion på väldigt många år. Men det är ändå väldigt, väldigt fantastiskt att få sjunga en sån kärnfriskt evangelium. Så om du noterar sångtexten i det vi sjöng så vet du att den predikan räcker för många gudstjänster. Så det var fantastiskt. Väldigt tacksam också att se hur lovsången har förändrats de här sista 2-3 åren kanske. Från att handlat ganska mycket om mig och vad jag gör och hur mycket jag prisar Gud och hur många andetag jag tar och hur många vattenfall jag bor under och så vidare till att handla om honom, hur stor han är, vad han har gjort och så vidare. Och ibland blir jag lite rädd för de här bekännelserna i lovsången därför att jag är inte så bra som jag sjunger. Det är problemet. Om vi säger att jag vill tjäna honom med varje andetag så brukar jag säga här i Sion att om jag tjänar honom med vart tionde så då är jag väldigt, väldigt glad. Men att lovprisa honom, att tillbre honom, att säga stora ord om honom, det är inte överord. Det är inte att ta i för mycket utan det är verkligen sanning. Oberoende hur mycket vi tar i då så har vi ändå tagit i för lite därför att han är stor och han är upphöjd. Eller hur? Så är det. Vi har firat påsk. Kristenhetens absolut största segerhögtid, segerfest. Vi har firat att Jesus Kristus, han kom och han gjorde för oss det vi aldrig skulle ha kunnat göra för oss själva. Det som teologerna kallar det stora utbytet eller det stora bytet, det hände under påsken. Det stora utbytet är nämligen det att han tog vår synd. Och vi fick del av hans rättfärdighet. Skulle en liten uns av det, vi skulle förstå en liten uns av det, så skulle det rädda våran dag alla dagar. 7 dagar i veckan. Därför att det är så stort, det är så underbart. Och lite grann så får vi speciellt under påsken påminna oss om det här. Jag tror att vi kommer aldrig riktigt att förstå hur stort det är. Vi kommer aldrig riktigt att förstå hur underbart det är att det som han har gjort. Men ju mer vi förstår det, desto mer fylls våra hjärtan av ödmjuk tacksamhet. Och desto mer till freds tror jag vi också blir som människor. Påskveckan, jag ska ta det lite grann genom påskveckan, inte så länge här men en liten stund. Den startar på palmsöndagen när Jesus rider in i Jerusalem. oj vad vi gillar i kyrkor när någonting händer. Eller hur? Vi är nästan knarkare, det kan man säga. Någonting måste hända, säger vi ofta. Eller hur? Och när någonting händer, då blir vi så jätteglada och så vidare. Då, när vi får någonting att hurra över, när vi hittar på någonting nytt, eller när vi har en ny sak på gång, då är vi exalterade, då är vi inspirerade, då är vi glada. Och det blev lärjungarna först och sen hela folkskaran när Jesus rider in i Jerusalem. När han sätter sig på den här åsnan, när de skär de här palmkvistarna från träden, då blir folket igång. Nu är det någonting som händer. Nu äntligen är det någon som kastar ut romarna. Nu äntligen är det någon som kommer med våran frihet. Man blev eld och lågor, som vi kallade det. Man ropar Hosianna. Men det är lite grann som när Paulus blev tagen till Areopagen, när folket blev i uppror. Så det står att folket blev i uppror, men de flesta visste inte varför de hade församlats. Och lite grann så var det också här att man ropar, man blev inspirerad av varandra, så ropar man Hosianna, Hosianna. Jag tror de flesta visste inte överhuvudtaget varför de ropade. Och alla som var där hade ingen aning vad som var på gång bakom kulisserna. Det hade ingen, inte ens lärjungarna själv, kanske tänkte säga till och med inte riktigt Jesus heller, hade den fulla insikten vad som var på gång. Lite så här är det också för oss. När vi försöker tolka våra liv och försöker tolka vad som sker i församlingsliv och i våra personliga liv, så gör vi ganska ofta feltolkningar. Eller hur? När man tittar på sitt liv på en lite längre skala, så märker man, oj då, vilka felbedömningar jag gjorde, vilka felanalyser jag gjorde. Därför att det som ser ut för stunden att vara någonting, det kan vara någonting helt annat när vi tittar i det längre perspektivet. Därför löns det verkligen också när man kommer in i svåra situationer att man har lite is i hatten och våga lita på Gud, att Gud har det under kontroll. Men det är inte så lätt för oss människor. Därför vi vill så gärna komma in och fixa saker. Eller hur? Vi är riktiga sådana här fixare. Gör det själv och renovera ditt hus. Alla de här tv-showerna, de har en enorm... vilken kanal du lägger på. Så antingen lagar man mat, eller så är det till Mel som spikar någonting och spikar sig på fingret. Eller någonting händer. Därför att vi vill fixa och vi vill dona. Och då funderar jag så här, och det är det jag ska tala med dig idag. När vi tänker på påskens budskap, när vi tänker på försoningens budskap, så har jag min lilla fråga: vad bidrog vi med? Men det är viktigt att vi får vara med på ett hörn i alla fall, eller hur? Vad var det som vi bidrog med? Och vi ska titta i Lukas, det 22 kapitlet, och läsa lite grann om lärjungarnas väg under påskhändelserna. För jag tror att på många, många sätt så återspeglar det också vår väg. Som de fungerar, så är också oftast vi. Så vi ska också försöka överföra det lite grann på nutid. Vi börjar i 22 kapitlet, den 14 versen. Det här är ett av de texterna när Jesus, som vi använder ibland med nattvarden, om vi inte använder första Korinthierbrevet, så kan vi använda det här stället. Jesus hade ju firat påskmåltiden många, många gånger. Varje år hade de ju firat påskmåltiden. Men den här påskmåltiden, den var speciell. Den var inte alls som andra påskmåltiden. Och Jesus var mån om att den här påskmåltiden, så skulle han vara tillsammans med sina närmaste lärjungar. Han skulle vara tillsammans med de som han älskar mest och som han hade en bäst relation till. Därför att han hade någonting på sitt hjärta. Han hade någonting som han ville dela med. Och så här låter det i 14 versen. När stunden var inne la han sig till bords och apostlarna tillsammans med honom. Och han sa till dem: jag har längtat mycket efter att äta det här påskalammet med er innan mitt lidande börjar. För jag säger er att jag inte kommer att äta det mer förrän den får sin fullbordan i Guds rike. Alltså här delar Jesus det innersta han har med sina lärjungar. En intim, han säger: det här är något viktigt för mig. Jag kommer att gå in i en svår tid. Jag kommer att få problem, jag kommer att få utmaningar, jag kommer att få det svårt. Men jag har längtat mycket att med er få dela det här. Känner du, eller förstår du? Han går vidare i texten och så säger han i vers 21 så här, att de börjar tala om då vem som ska förråda honom. Så säger han i vers 21: men se, den som förråder mig har sin hand med mig på bordet. Människosonen går bort som det är bestämt, men ve den människa genom vilken han blir förrådd. Då börjar de fråga varandra vem det kunde vara och vad kunde vara som skulle göra det. Här delar han ytterligare en bit på något sätt, att till och med i våran innersta krets så finns det någon som ska förråda. No. De här lärjungarna då. Vet ni vad de gör? När Jesus delar det mest innersta, när Jesus delar sin kamp med sina lärjungar, vet ni vad de sitter och gör? Och så här står det i vers 24, följande vers. Det uppstod också en dispyt bland dem, vem som skulle anses vara störst av dem. Alltså, vad är det för fel med de här? Va? Här delar Jesus det innersta av sitt innersta, han delar sin nöd. Och de börjar sitta och fundera, vem spänner hängslarna bäst? Va? Vem är den största? Vem är den som har bästa platsen? Och så vidare. Allt kretsar kring dem själva. Eller hur? Det här är det första tipset för dig och mig. Så mycket kretsar kring oss själva. Och när saker och ting kretsar kring oss själva, då tappar vi så lätt den stora bilden. Eller hur? Då lärjungarna var på väg in i det som ska vara världshistoriens största händelse. Inte bara fram till dess, utan hela världshistoriens största händelse. Jag vågar nästan säga att det är större än att Jesus kommer tillbaka. Det skulle de vara med om. Och det de var upptagna var, vem är störst? Ja. Vem har största församlingen? Vem har bästa väckelsen? Vem är mest andlig? Ja. Eller vem har bäst bil? Det beror inte på vem vi diskuterar med. Ja. Allting kretsar kring dem när Jesus gjuter ut sitt hjärta. Det är den första delen. Den andra delen, när Jesus fortsätter. Och så säger han åt Petrus. Petrus har lite oförskyllt fått lite mycket stryk hos oss, alltså i kyrkohistorien. Varför då? Jo, därför att han aldrig kunde hålla tyst. Ja? Han ska alltid fram med munnen. Men så vi tänker ju att det var Petrus var värst, men de andra var ju likadana, de sa ju ingenting. När Jesus hade haft sina liknelser så fattade ingen lärjunge någonting. Och med Johannes, istället för att verka dum, ni vet, om du inte vill verka dum så har någon annan att fråga istället. Så Johannes dunkar Petrus, fråg du. Va? För att han vill inte verka dum, han vill inte göra bort sig. Men i alla fall säger Jesus så här i vers 31. Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Här gjuter Jesus ut sitt hjärta igen. Och han säger att det kommer att bli problem, Petrus. Men var inte rädd, Petrus. Jag kommer att upprätta dig. När du har misslyckats, Petrus, du kommer att komma igen. Det kommer att bli bra. Men vad gör Petrus då? Va? I vers 33 då sa Petrus till honom: Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Här kommer våra stora bekännelser. Va? Vi lovar runt och håller tunt ibland. Det är lätt att bekänna det ena och det andra. Det är lätt att ge nyårslöften. Det är lätt att nu ska jag, tidigare har jag gjort så här, men nu ska jag göra så här. Ja? Alla nyårslöften, de håller ungefär till 3 januari, då första bullen kommer emot eller någonting annat. Och så faller vi dit igen. Men löften, det kan vi ge. Och det här gäller ju inte bara då Petrus, som jag sa. För i Matteus 26 och 35 står det så här: samma sak sa alla de andra lärjungarna. Så Petrus sa: Jesus, det blir nog svårt där, men du kan räkna med mig. Va? Jag är en riktigt god österbottning. Va? Jag står i vått och torrt. Jag är kanske inte så känslosam, men jag står i vått och torrt. Va? Och alla de andra lärjungarna säger samma sak. Och så går berättelsen vidare. Och som Jesus också brukar göra, så gick de ut till Oljeberget. Står i vers 39. Sedan gick han ut till Olivberget, som han brukade, och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sa han till dem: be att ni inte kommer i frestelse. Här ser du hans omsorg om dem igen. Och han drog sig undan från dem ungefär ett stenkast och föll på knä och bad: far, om du vill så ta den här bägaren ifrån mig. Men ske inte min vilja, utan ske din. Då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare. Hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna, fann han att de hade somnat. Jag måste säga att jag älskar Bibeln. Jag älskar den här boken. Den är så råärlig. Det är ingen glansbild överhuvudtaget. Utan den här Petrus och alla andra lärarna sa att Jesus, du kan räkna med oss. Jesus, vi ska nog stå med dig. Vi ska nog verkligen se till att du har ingenting att frukta. Du har ju oss. Så lever vi våra liv ofta. Nu ska Jesus vara lite glad att han har oss. Ja, men Österbotten är en mörk plats, men han har ju oss. Vi står, vi håller fanan högt. Vi verkligen står för det. De hade somnat. I Matteus motsvarande 26 versen. Jesus går tillbaka, 26 kapitlet. Jesus går tillbaka igen och ber. Och i 43 står det så här. Han kom tillbaka och fann återigen att de sov. För deras ögon var så tunga av sömn. Deras ögon var så tunga av sömn. Livshistoriens största ögonblick. Det som en elitidrottare ska ha tränat ett helt liv för. Och de sov. De var trötta de då. Eller hur? Så somnade de. Så mycket var det med det. Vi tänker på våra behov för stunden, medan vi inte förstår våra verkliga behov. Det här är ett av våra primära problem. Vi tänker på de behov som vi upplever. De var trötta så de sov. Är det synd att sova? Nej, det är inte fel att sova. Men Jesus har vakat så ni inte kommer in i frestelse. Han hade omsorg om dem, men de sov. Det här för att vi inte ser de verkliga behoven gör också att våra prioriteringar ofta är åt skogen. Därför att vi går efter så mycket av det vi ser. Vi går vidare. I vers 49 i Matteus är det här. När det som stod runt Jesus, nu hade då farisén, de som farisén, de skriftlärda sänt ut, hade kommit fram till Jesus, Judas hade förrådit honom med en kyss. Så står det så här i vers 49. Men när det som stod runt Jesus såg vad som höll på att hända, frågade det, Herre, ska vi slå till med svärd? Och en av dem slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Här kommer våran önskan att själv få ta tag i saker och ting. Att själv få göra någonting åt saker. Har du sett en situation någon gång och du upplever en frustration? Ja, men vi måste ju göra någonting åt det här. Så här kan det ju inte vara. En orättvisa, jag menar bästa tillfälle att göra en insamling, det är ju när en katastrof har hänt. Eller hur? Jag vill säga, nej, men så här kan det inte vara. Och så vill vi göra någonting. Det ligger väldigt, väldigt djupt rotat i vår mänskliga natur. Det är inget fel med det, men jag ska komma till det lite senare. Vi vill så gärna vara duktiga. Vi vill så gärna hjälpa till. Här ska vi ta till med svärd nu. Och så hugger han då av honom örat. Men sen kommer vi då till Matteus 26 och 56. När de har gjort allt de har kunnat. När de har försökt allt de har gjort. Så kommer vi till Matteus 26. Och så står det. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. Då stod Jesus ensam där. Alla de här som han skulle dela med och som har haft sina bekännelser. Vi ska nog vara med dig Jesus. Vi ska nog verkligen finnas där för dig. Alla övergav honom och flydde. Nå, Petrus, lite kredit ska han få för alla de andra flydde. Petrus följde åtminstone med på avstånd och se vart de tog honom. Och så står det i Matteus 26 och 69 så här. Petrus satt ute på gården. En tjänsteflick kom fram till honom och sa: du var ju också med Jesus från Galileen. Men han nekade inför alla och sa: jag vet inte vad du pratar om. Han gick ut i porten och en annan tjänsteflicka såg honom och sa till dem som var där: han där var med Jesus från Nazaret. Han nekade igen och svor på det: jag känner inte den mannen. Strax därefter kom det som stod där fram till Petrus och sa: visst är du också en av dem. Din dialekt avslöjar ju dig. Det är som de hade från Närpes. Din dialekt avslöjade dig. Då började han förbanna och svära: jag känner inte den mannen. Och strax gol tuppen. Då kom Petrus ihåg de ord som Jesus hade sagt: innan tuppen gal ska du förneka mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert. Här hade alla illusioner runnit ut. Han kommer ihåg: jag ska stå med dig Jesus. Om alla andra sviker dig så står han där 3 gånger och har förnekat honom. Jag tror så här. Att hit måste allas våran resa. För att förstå vad det gäller. Jag tror att det är hit som egentligen Gud vill driva varenda en av oss. För så länge det finns en möjlighet så förlitar vi oss på vår egen kraft. Så länge det finns en chans, en liten möjlighet, så tar vi den. Och nu, kära vänner, talar jag inte om de ofrälsta, utan jag talar till oss som troende. De flesta av oss kanske är här idag. Jag talar till oss som bekänner Jesus Kristus. Finns det en möjlighet att förlita oss på vår egen styrka, så tar vi den. Men när Petrus gick ut och grät bit, när misslyckandet bara tryckte ner honom, då står det, då vände sig Jesus om och såg på honom. Och om då jag har en skruvad bild av Jesus, så tänker vi så här: han tittar, jag var ju helt tänkt. Arma dör. Din arma bekänner. Så det är mycket. Då har vi inte förstått ett uns av vem Jesus är. När Petrus hade misslyckats med allt han hade gjort, alla bekännelser, han bara kände hur de andra, vad ska alla andra säga, så vände sig Jesus om och säger, det finns inte någonting annat än kärlek i hans ögon. Det finns ingenting annat än, Petrus, jag älskar dig. När du en gång har omvänt dig, styrk dina bröder. De här orden fick nytt liv för Petrus. Han minns Jesus hade sagt det. Men han minns också att Jesus hade sagt, det finns en fortsättning, därför att jag älskar dig. Det är den Jesus som vi behöver lära känna. Du kanske säger, jag ska aldrig ha gjort det där. Va? Jag ska aldrig ha gjort det där. Men det skulle du visst. Och problemet är att du inte bara skulle, utan du har. Petrus och alla andra sa samma sak. Varför kan jag säga det med så stor säkerhet? Du känner inte mig, säger du. Ja, men därför att det här är de vi är. Vi har våra stora bekännelse. Vi brukar säga, världen är full av goda intentioner. Varenda en av oss som sitter, vi har ju goda intentioner. Vi vill göra det som är rätt, eller hur? Finns det någon här som vill göra det som är fel? Ja, bara när jag är riktigt arg. Nej, vi har ju goda intentioner. Vi vill göra det som är rätt. Med sådana här. Vi är som Petrus, vi förnekar Jesus. Kanske inte alltid med våra ord, alla gånger, med vårt liv och vår handling talar sitt tydliga språk. Om vi är ärliga. Men så mitt i allt. Och det här är påskens, en del kallar det mysterium, och jag tenderar att hålla med. Så mitt i allt det här, när Jesus dör på korset, så säger han de här orden som saknar all rim och reson. Så Johannes har sagt det så här i kapitel 19 och vers 30. När Jesus hade fått ättiksvinet sa han, det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. De här orden ekar genom universum. Varifrån kom det här? När allt så hopplöst ut, lärjungarna hade gett upp, de hade förnekat honom, de hade flytt, när allt verkar förlorat, då uttalar Jesus de ord som för evigt förändrar världshistoriens gång. När han säger, det är fullbordat. Och det var då Jesus sa, det är fullbordat, som det var fullbordat. Innan han uppstod, uppståndelsen är egentligen bara ett bevis på att han hade rätt. Eller hur? Det fullbordat var det när Jesus sa det en gång för alla. Och då kommer ju den naturliga frågan. Vad bidrog vi med? Det var som var min initialfråga. Jag vill fråga, vad var lärjungarnas bidrag till det här? Vad är vårt bidrag till när vi talar om försoning? Hur kan vi göra rätt för oss? Någon sa så här. Vårt enda bidrag till försoningen är synden som gör försoningen nödvändig. Det är vårt bidrag. Det är inte så stolt bidrag, men det är ett bidrag i alla fall. Va? Allt annat handlade och handlar. Kom ihåg, jag vill ta det bort från din frälsningsupplevelse om du tror att det är det som löste allting. Allt annat handlade och handlar om Kristus. Det är det som är evangelium. Det är det vi samlas kring. Det är det som Paulus säger. Det är det vi predikar. Det är det som Paulus säger, att ha kraft att frälsa. Våra gärningar tar oss inte någonstans, vad det gäller evangelium, inte ens våra goda. Någon sa så här: även våra goda gärningar behöver renas i Jesu blod. Därför att våra goda gärningar är så ofta färgade av oärliga motiv. Vi gör gott för att bli sedda. Vi gör gott för att någon ska notera. Därför säger Jesus: när du ger mig den här, så låt inte den här veta. Men oj, vad de här vet vad varandra gör. Och så vidare. Därför att sådana är vi. Till och med våra goda gärningar, vårt bästa, är som en fläckad klädnad inför Gud. Det låter negativt, säger du. Någon sa så här: Gud väljer dåliga människor för att det bara finns dåliga att välja av. Kan jag säga, har du ingen tro på mänskligheten? Nej. Utan försoningen i Kristus Jesus så finns det inget hopp. Vi var hopplösa. Vi har under det här sista året i Sion jobbat med det här. Och jag upplever, jag undervisar Rombrevet, jag upplever att vi har bara skrapat på ytan i det här, vad försoningen innebär, vad frälsningen genom nåd innebär. Därför att vi har en ryggmärgsreflex som är så djupt rotad i oss. Den sitter så djupt med egen rättfärdighet att få göra någonting. Hela vår frikyrkliga identitet ibland bygger på att vi ska göra någonting åt saken. Ska vi inte göra någonting? Ja, lugn, vi kommer. Ta lugnt. Men egen rättfärdigheten leder till en kravfylld kristendom. Min reflektion är att orden fullbordat har på många sätt tappats bort. Åtminstone hos oss redan frälsta. Nu handlar det mer om andra ord. Och det är ofta ord som beskriver mer vad vi ska göra för honom än vad han har gjort för oss. Men när kristen tro primärt handlar om vad vi ska göra för honom, kommer den snart in i en återvändsgränd av krav, fördömelse och misslyckanden. Och det här tar år. Jag har märkt det med mitt eget liv. Jag är född och uppvuxen på bänken, under bänken, överallt. Jag är jättetacksam. Jag är så lycklig för mitt hem. Jag är också tacksam för min församling. Jag har levt hela mitt liv i församling och är fortfarande ganska normal, om man säger så. Ja. Nej, det är sant, jag älskar församlingen mer än någonsin. Det kan jag säga med ett ärligt hjärta. Absolut, jag gör det. Men jag märker också hur präglad jag har blivit av det som i mitt liv har blivit egen rättfärdighet. Att på något sätt måste jag återgälda det goda som Gud har gett. Och nu har du blivit frälst. Nu har Gud visat sin nåd mot dig. Nu måste du ta dig i kragen lite grann. Va? Vi kanske inte uttrycker oss så, men det är mycket så som vi agerar. Varför blir vi alla egentligen så här? Jag vågar säga det, alla. Jag har inte mött någon hittills i alla fall. Om du inte alls är sån här, så kom och tala med mig efter. Jag skulle verkligen vilja möta en fullkomlig människa. Det ska vara verkligen på något sätt annorlunda. Varför blir vi så här automatiskt, vill jag påstå? Jo, därför att vi lever i en värld som ropar med hög röst: det är inte fullbordat. Eller hur? Vi drivs ständigt av nya projekt som ska genomföras, mål som ska uppnås, berg som ska bestigas. Och till en viss del är det väl så här som världen ska fungera. Eller hur? Det var ingen kuggfråga, utan det är så. Ja. Men när det här då har vi levt i det här, så har det här fått färga av oss på den som vi är som individer. Och det har gjort att våran tillvaro som personer och vårat värde som människor går ut på att prestera mera, bli smalare, snyggare eller mera framgångsrik, eller vad än det är vi strävar efter. Och visst kan det här ha positiva sidor. Det är bra att du tar hand om dig. Men när det flyttar in på trons område, då är det inte bara halvbra, då är det fullständig katastrof. Då är det fullständig katastrof. När tron börjar handla om vad jag har gjort och gör, så är den dömd till sin undergång. Den är dömd att sluta fungera om det finns en uns av det i den. Därför att vi kommer då in på lagens väg, vilken är bedräglig. Varför är den bedräglig? Jo, därför att den appellerar så starkt till vår längtan efter att duga och göra väl ifrån oss. Eller hur? Jag träffar ingen människa som inte vill göra väl ifrån sig. Man vill göra det och det är någonting bra. Men när vi lägger vår identitet i att göra bra ifrån oss, så kan det bli svårt med våra personrelationer. Men hur blir det inte med honom? Va? Vad ska du göra som sitter här för att Gud ska tycka att det där var bra gjort? Nämen Marina! Va? Det gjorde du nog bra. Vad ska vi göra för att Gud ska säga det där om oss? Vilken enorm prestation som läggs på oss att få uppfylla det här. Lagen är bedräglig därför att den så starkt appellerar till vår längtan efter att duga och göra väl ifrån oss. Det vi kallar gamla förbundet i Bibeln visar att lagens väg inte fungerar. Problemet, som Paulus säger, det är inte lagen utan det är jag. Jag är problemet. Jag kan inte uppfylla lagens krav, speciellt inte när Jesus dessutom skärper kraven. Det är inte bara handlar om att vi ska bete oss rätt. Du som är uppvuxen i församlingen, du vet vad jag talar om. Hallå. Va? Du ska bete dig rätt. Se nu till att du beter dig rätt och sköter dig så att inte Guds namn blir vanärat. Ja? Vår användning av Bibeln skulle behöva förlagd med dödsstraff. Ja? För vi använder den så korkat. Och så har vi lagt det. Ja, nu är det bäst. Och så tänker vi så här. Då jag uppför mig, då är det okej. Okay. Så kommer Jesus och säger, om du ens tänker på en annan kvinna, så har ditt hjärta begått äktenskapsbrott med henne. Det var någon som sa, jag säger ju inte det nu, för att jag vill inte att det ska bli arg för mig. Men det betyder att det finns bara äktenskapsbrytare i den här salen, åtminstone vad det gäller er gubbar. Det är sant, eller hur? Vem av oss kan stiga upp på den här plattformen och ha ett vittnesbörd och säga att det där har aldrig berört mig? Va? Antingen är du blind eller döv. Eller någonting annat. Det är klart det berör dig. Jesus går an. Ja, du tycker att jag går an. Jesus går an tills jag lär mig suka. Vem kan då bli frälst? Va? Det är nog bäst att inte gifta sig överhuvudtaget, säger de på ett annat ställe. Vem kan då bli frälst? Good point. Ingen. Därför att det är omöjligt för människor. Och om vi skulle förstå att Jesus menar vad han säger. Det är omöjligt för dig att bli frälst. Hallå? Så sluta försöka. Därför att det går inte. Det går inte att bli frälst. Det var ju positiva nyheter, en uppståndelse gudstjänst. Jag var till Sion när de sa, gick inte bli frälst. Hit kommer vi nog aldrig mer. Ja, det är inte fullbordat. Det är där vi är. Jag gjorde en liten grej igår faktiskt. Jag förberedde inte bara predikan igår, jag har nog förberett mig tidigare. Måste jag säga nu för att verka lite duktig. Jag skrev ner en lista på fem minuter. Skrev ner en lista på saker och ting som jag verkligen borde göra. Min fru, då hon läste den listan, hon bara nickade. Alltså hon var som en sån här som man har på bilen, sån här nickedocka. Då hon läste den listan. På 5 minuter, ja mindre än 5 minuter, så skrev jag ner 30 saker. Nej, ja exakt, bra Marina. Tack. 50 saker som jag borde göra. Och det bästa är att jag tappar bort den listan. Oj, nej, det finns där redan. Oj, oj, oj. Det här är saker som Stefan Sikis verkligen borde göra. Jag kan här synda bekännelse. Bil nummer 2. Så, det här var inte bra. Så kör olagligt just nu. Och det värsta är att jag har gjort det tidigare. Därför att polisen har en gång skruvat av. Då hade jag inte den bilen. De har rena kört så har de skruvat av nummerplåten på hennes bil. Då hon mött mig då. Då skulle man inte tro att hon var frälst. Det är helt säkert. Då var hon upprörd. Allt det här är dagens sanning. Vi ska inte ha det så länge på skärmen. Allt det här är saker som jag borde göra i hemmet, som jag borde göra i församlingen. Vissa saker av de här som står på den här listan är otroligt smärtfyllda saker som jag vet att jag måste göra. Som jag vet att jag måste ta mig an och så vidare. Men jag drar mig, och för mig så är de inte fullbordade. Det här är mitt liv. Och jag vill lägga inte den här för att jag har mycket att göra. Du kan säkert hitta 50 saker i ditt liv som inte är för både. Lägg något bättre på bilden. Oh, tack. Så det ord på korset som Jesus genom att ge sitt liv uttalar, det är fullbordat. Kommer därför som balsam för en prestationsinriktad, uppgiven syndare. För den egen rättfärdige som tror att han har någonting att komma med, så betyder de ingenting. Men för syndaren som har förstått att han är i behov av nåd, så kommer de här orden som underbart balsam. Det är faktiskt fullbordat. Det är inga men, det är inga om, det är inga om du gör det här. Det är fullbordat, punkt. Och om du skulle få dit den där förtvivlade lilla punkten i ditt liv, så skulle ditt liv se helt annorlunda ut. Det är faktiskt sant att det är, inte när du blir tillräckligt helgad, inte när du har bett tillräckligt, inte när du har läst Bibeln tillräckligt, inte när du ens har gått i kyrkan tillräckligt många gånger, så blir det fullbordat. Det är fullbordat, punkt. Nu, in blanco. Nåden är fullständigt skandalös. Därför att han förlät dig innan du ens begick din synd. Det är därför han förlät dig för 2000 år sedan. Petrus, när du har omvänt dig, så styrk dina bröder. Jag har redan förlåtit dig, Petrus. Det är ett radikalt evangelium, och ett evangelium som vi behöver ta tag i. Segern, måste gå ner för landning här småningom. Segern är redan vunnen. Vi säger så ibland, vi ska gå ut och vinna seger. Det är fel. Hallå? Jag menar, halva vår församlingsverksamhet bygger på att vi ska vinna seger. Teologiskt sett är det fel. Därför att segern är redan vunnen. Vi har inte en kallelse att gå ut och vinna seger. Vi har en kallelse att gå ut och berätta att segern är vunnen. Ursäkta att jag blir lite exalterad här, man ska inte bli det. Men i alla fall, vi är kallade att berätta att segern är vunnen. Vet du att det är en väldigt stor skillnad på din approach, din vad heter det? Din inställning, ditt sätt att vara, om du är en som förkunnar att segern är vunnen eller en som ska gå ut och vinna seger. Vet du att det är stor skillnad? Mycket stor skillnad. Du är ganska oviss och osäker när du ska gå ut och vinna seger. Men när segern är vunnen, då är det Malmö-mästare 95. Sitter fortfarande i blodet. Va? Dagen då finnar och svenskar i Vasa var fullständigt överens. Va? Då hade vi vunnit ishockey-VM. Vi var inte ute där med skrinskorna och klubborna på torget. Jag var faktiskt där, så mycket tycker jag om hockey. Vi var inte ute där och spela hockey. Vi var ute där och sa Suomi on uusi Malmö-mästare. Hej, säng vi. Ja. Det var fantastiskt för dig som inte tycker om hockey. Du tycker att det är fullständigt idiotiskt, men det får stå för dig. Men i alla fall, det var fullbordat. Segern är redan vunnen. Det är en världsvid skillnad mellan dessa två uppgifter. Det är en världsvid skillnad i ditt och mitt liv. Och vi som är så prestationsinriktade, formade och fostrade i den här världen, och jag är ledsen att behöva säga det, formade och fostrade så ofta också i församlingen att vara precis likadana. För oss tar det år att förstå att Gud har faktiskt fullbordat allt. Det här vill jag påstå är den kristna tron. Av nåd genom tro får vi ta emot en gåva som vi inte har lagt två strån i kors för att förtjäna. Det är svårt att acceptera för oss, jag vet, men det är den enda vägen. Det är evangeliets väg. Det är nådens väg. Det är pärlan i åkern. Eller hur? Du ska inte tillverka pärlan, du får ta emot den. Den är färdigt tillverkad, under hårt tryck så är den färdigt tillverkad. Det här är våran skatt. Det här är slutet på prestationsångesten. Som så många också troende går omkring och slavar på. Det som Augustinus säger det. Min själ är orolig tills den finner vilan i dig, o Gud. Tänk om att vara troende, att vara med i en församling skulle innebära att vi finner vilan i Gud. Då skulle vi kanske måste rada ut de där stolarna också. Vi är kallade att leva under ett baner där det står det är fullbordat. Det vi kallar det till. Den här uppenbarelsen, den förvandlar oss. Den här, när jag förstår, det är inte vad jag presterar, utan det är vad han har gjort som är det som gäller. Den här uppenbarelsen, den gör att bördorna trillar av. Därför att han har burit bördan. Vi säger att vi ska kasta alla bördor på honom. Sen när vi har kastat dem så tar vi dem tillbaka och så knallar vi vidare. Men den här uppenbarelsen, det gör att bördan faller av. Ansvaret, vi är ju i Österbotten. Ansvaret, vi är ansvarsfulla människor. Nej, jag säger det att mina säger att du ska uppträda ansvarsfullt. Va? Ansvaret ligger på honom. Det är evangelium. Jag har sagt det tidigare här och jag säger det igen. Jag skulle vilja att varje gudstjänst här och överallt annars skulle vara sådana gudstjänster, så när du kommer in så här så får du gå ut så här. Inte gå ut och bita några och jag hoppas jag klarar det till nästa vecka. Jag hoppas jag klarar det. Utan gå ut och säga tack Jesus för att du redan har klarat det. Kampen är över. Slutsignalen gick. Det är det vi firar. Det är fullbordat. Men jag kan ju inte ge dig då, lämna dig utan att säga, vad återstår då för oss att göra? Jag skulle säga så här. Kan vi få upp spelmannen som ska spela här nästa sång? Det som återstår för dig och mig att göra när det är fullbordat, det är egentligen bara en enda sak. Och det är att falla ner i tacksamhet och i beundran i tillbedjan. Det återstår. Det enda du kan göra när du har fått en gåva, ja, men om du tar fram pengbörsen och börjar betala, så förolämpar du gåvogivaren, eller hur? Därför att det var en gåva. Det enda du kan göra när du har fått en gåva, det är att säga tack. När uppenbarelsen om korset, när uppenbarelsen om att det är fullbordat kommer över ditt liv, så då föds den sanna, genuina, verkliga tillbedjan och lovsången. Då tänker jag inte bara om lovsång som sker här uppe på plattformen eller då vi samlas, utan lovsången i ditt hjärta. Där säger tack Jesus. Där du kan stämma in, som vi säger på påsken. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. När du går ut härifrån idag så kan du gå ut med axlarna nedsläppta. Med alla de utmaningar, kanske din lista är 100 punkter. Jag vet inte. Med alla de saker du ska ha gjort, med alla de saker du inte räcker till för, med alla de utmaningar, alla de sorger, all den smärta som finns i ditt liv. Det är ju inte kom till Jesus så blir allting bra, eller hur? Det är inte det handlar om. Men kom till Jesus så kommer du till honom som säger det är fullbordat. Låt de här orden ringa i ditt öra när du far härifrån. Det är fullbordat. Och om du vill tillägga någonting så kan du lägga till och med för mig. Därför det är det svåraste. Att acceptera att det är fullbordat till och med för dig. Ska vi be tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar dig. Herre, vi tackar dig för att du har sagt i ditt ord att det är fullbordat. Herre, vi ber i Jesu namn att du berör oss. Herre, vi ber att du ska öppna våra ögon så att vi förstår. Herre, jag ber att du ska lyfta av de bördor som vi går och bär på, Herre Jesus. Där vi försöker duga och räcka till. där vi försöker prestera inför andra och inför dig, Herre Jesus. Bara lyft av dem. Därför att det blod, Jesus, som du har gjutit för våran skull, det räcker till både för höjden och det räcker till för dalarna. Vi tackar dig för det. I Jesu namn.